Hej på er! Jag känner så här, så är det glad höst Mångespodden nu?
Du menar, är hösten här eller vad?
Ja, eller?
Ja.
Hej Sofie Hallberg vill jag säga.
Hej, hej Ida Åkerstrand.
Det lyssnas just nu på avsnitt 345 av Mångespodden.
Det gör det. Ja.
Jag har haft en fundering. Uh-huh. Och detta är så konstigt. Men jag har liksom skrivit ner den för att jag har funderat på det här. Och detta är så kvinnligt också, det jag ska komma till. Du har ju sagt ibland att du möter Annie Lööf på din så här joggingrunda.
Ja, ibland. Det har jag inte en gång.
Okay, men
jag har mött Annie Lööf i Nacka. Ja.
Och då sa ju du att hon inte hade säpovakter.
Jag såg inga säpovakter, men de låg ju i buskarna. Det fattar jag ju.
Ja, hon hade ju dem.
Ja.
Som bara, tänk att leva med säpovakter. Mm. Det här började jag fundera på. Det hade varit, alltså tänk, det ansvaret socialt och allt man hade tagit för dem. Och också så, nej, jag skojar, jag ska inte in dem här. Gud vad jobbigt att ni ska behöva vänta på mig.
Ja, men jag vet inte.
Mycket
det är deras jobb.
Ja, fast mycket. Ja, men och, alltså.
Ja, då vet du vad som är typisk kvinna att ta ansvar för en säpovakt. Nej. När jag jobbade på i restaurang så jobbade jag en kväll med under en bokrelease där det var så här, Vivica Sten, hon som skrev mycket deckarböcker och sånt, Moden i Sandhamn. Hon hade abonnerat den här restaurangen där jag jobbade, och så var Jan Björklund där med då en säpovakt. Mm. Och det här blev en tillställning som pågick ganska länge. Det var liksom mat och allting så. Och den här säpovakten, han bara står där. Så när jag liksom börjar plocka undan mat och dricka, börjar jag ändå städa undan för kvällen. Jag bara, gud, är inte du så hungrig? Ja. Vill du ha lite mat? Och han bara så här, jag får inte äta. Det är ju ändå att ta ett kvinnligt ansvar att så här, försöka mata säpovakten.
Men vadå, alltså han får inte göra det i
tjänsten?
Nej,
nej, det är klart att de inte kan.
Men vet du, jag tror jag hade varit så, gud, haha, nu ska jag skämta med er. Alltså så här, underhålla dem. Så hade jag varit. Åh, vad
ja, okej, du menar
alltså,
att
jag menar, något i mig har tänkt på det här, tänk att behöva leva med säpovakter.
Ja.
Ah, vad jobbigt.
Men de ska ju också hålla så pass långt avstånd så att du ska ju inte vara social med dem. De ska ju inte märkas. Nej. Alltså det var ju inte så att Jan Björklund stod och liksom höll låda med sin säpovakt. Alltså han bara stod ju där vid sidan om och bara var.
Men och. Ja. Alltså jag tar ju ansvar. Jag tycker det är så hemskt om jag är på en restaurang. Maten smakar skit.
Mm.
Då vill jag ju ta ansvar för den stackars servitören då. Jag säger
fast
ju till.
Du säger ju till.
Ja, det gör jag.
Inte jag.
Men
jag äter.
Samtidigt vill jag ta ansvar för att säga, åh gud, alltså, gud vad jobbigt det här kommer bli för dig nu, tänker jag ju såklart. Uh-huh. Ja, okej då, jag säger till.
Och du kan ju se till ganska surt.
Nej, aldrig så. Vadå, så du menar att jag skulle bara, ah, det här smakar inte bra?
Nej, fast du kan ändå vara liksom så, ursäkta. Så hör man ändå att när du säger ursäkta så är det ändå irriterad.
Det har bara du för att du känner mig.
Ja, jo visst.
Ja, min irriterade röst.
Ursäkta.
Det lät ju inte alls, det lät jättetrevligt tyckte jag.
Tycker du?
Ja, det lät trevligt.
Ursäkta, åh nej, ah, nu var det något i min klämma som gick sån där.
Jag hörde det.
Nej, ja, fan. Vad stökigt det här blev.
Jag har ju också, alltså den här, du vet, alltså senaste veckan, jag fick ett sånt mentalt spel, fick jag.
Uh-huh.
Över att, alltså så här, maktförhållanden, kvinnor och män, av att kvinnor aldrig kan, alltså vinna en argumentation mot en man. För att mans känslor är facit, kvinnor är alltid hysteriska.
Ja.
Jag kommer ta upp det här i höstavsnittet. Ja. Så mycket kan jag säga.
Okej, och det kommer ju komma ganska snart.
Ja, och en sista sak. Vi har tagit vaccindos 2. Och jag vill uppmana alla som lyssnar på det här att gå och vaccinera er.
Ja, alltså det, jag börjar faktiskt tycka att det är väldigt pinsamt att tillhöra vår generation. För vi är sämst på att vaccinera oss. Det är så pinsamt. Och vadå, jag fattar heller inte grejen. För det var ett jävla liv i våras. Om att säga, varför får inte vi ta vaccinet? När fan är det vår tur och jada jada? Och sen när det blir det, då är det, ja, jag kan inte säga då är det inga som bokar. För det är klart att folk bokar. Men det är på tok för få som gör det.
Jag förstår inte heller. Jag är så konfunderad av det här. Och jag undrar också vad det är. Alltså för jag kan bli så här. Detta gör ju mig så irriterad. Mm. Men så här, vår generation gör liksom överlag, tror jag, har en högre andel som gör skönhetsoperationer, fillers, alla sådana injektioner har ökat. Om vi tittar på till exempel droger.
Skulle du alltså, precis säga droger?
Nej, men droger är så normaliserat.
Ja.
Alltså förlåt, det är så normaliserat.
Mm.
Och det kan folk så ta. Mm. Men sen alltså, jag vill inte ta vaccinet för det är inte så beforskat.
Nej, men man vet ju inte vad det är de sprutar in.
Man vet inte vad som kan hända.
Du vet då exakt vad det är du drar upp i näsan, eller vad?
Ja, men alltså, du vet... Nej, jag kokar. Ja. Alltså, jag har kokat.
Ja.
Nog om detta.
Ja.
För nu vill jag introducera en gäst som tog oss med storm.
Absolut.
Hanna Wallensten.
Ja, och idag kommer vi prata om minoritetsstress, rasism. Men vi kommer ju också in på... kvinnligt och manligt diskussionen.
Strukturer.
Om liksom självhjälpsgrejer.
Beröringsskräck.
Ja.
Men du, Hanna Sommar pratade ju somras.
Yes.
Det vill jag verkligen rekommendera när man har lyssnat på det här avsnittet. Mm. För man kommer känna så här, jag vill ha mer av Hanna.
Ja.
Skönt. Det finns ett sommarprat.
Jag vill ha mer av Hanna. Då har jag redan lyssnat på sommarpratet och nu spelat in den här intervjun.
Ja. Och jag kände också med Hanna, vi kom faktiskt vara nära.
Ja.
Okej då. Vi rullar intervjun med Hanna Wallensten.
Varsågoda. Hej Hanna och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack.
Det är jättekul att du är här.
Verkligen.
Det är väldigt fint att få vara här.
Och när vi mejlade dig så var det ju så, ah, men jag har den här luckan. Då blev vi så glada. Den luckan tar vi, tänkte vi.
Ja. Jag är också glad att vi hittade en lucka.
Ja. Men du ska berätta för de som inte vet, vem är du?
Mm. Ja, men jag heter Hanna Wallensten, jag arbetar som psykolog och jag har under över 20 års tid intresserat mig väldigt mycket för frågor om normer, bemötande, rasism och adoption. Jag är själv adopterad från Etiopien och kom hit som bebis 1971.
Mm.
You do the math. Ja.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Idag tänker jag jobb. Det är det jag oftast arbetar med, tror jag. Ångest. Alltså jag tänker på undantryckta känslor.
Mm.
Jag tänker att väldigt mycket ångest handlar om känslor som vi har men inte, av någon anledning inte riktigt har kontakt med.
Vi tänkte så här, alltså vi vill ju prata med dig idag såklart om ditt jobb som psykolog, att du också är så kunnig i ämnen som rasism, adoption, de sakerna. Men vi tänkte ändå att vi liksom vill backa bandet, som du sa, du är adopterad från Etiopien. Men hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Ja men jag växte ju upp som adopterad på 70-talet, 70-80-talet. Som var en tid då vi inte pratade egentligen om rasism. Vi pratade inte om normer på det sättet. Det som pekades ut för mig var att jag var kortvuxen. Jag är 1,50 idag. Och det var så här, nej men behöver gå till doktorn och kontrollera. Och, ja, det var, skulle jag bli lång eller inte? Och när man är adopterad som jag är då, jag har ingen kontakt med biologisk familj eller så. Så då var det också svårt att veta, kommer jag plötsligt att skjuta i höjden eller...
Mm.
Så egentligen var det nog den normavvikelsen som jag var mest upptagen av under min uppväxt. Att min kropp var fel och det var mest liksom längden som var fel. Jag gick och hoppades att jag skulle bli lång som mina vita föräldrar och sådär.
Mm.
Och sen när jag insåg att så blir det inte, så kändes det som att världen gick under. Vilket jag kan tänka säga någonting om... Liksom, vad snäva normerna är i vårt samhälle. Jag tänker på ert förra avsnitt också som handlade om ätstörningar.
Mm.
Kroppen ska se ut på ett väldigt specifikt sätt. Liksom. Man ska vara lagom lång och lagom tjock och lagom brun och lagom hej och lagom hå.
Och det känns som att den ramen blir bara mindre och mindre och mindre.
Verkligen.
Även fast vi pratar om det mer och mer ändå. Vi har ju blivit mycket bättre på att prata om normer och så. Men... ändå så stramas ramarna åt lite grann hela tiden.
Det där är jätteintressant. Jag tänker att de stramas åt å ena sidan på så vis att vi ser varandra och oss själva. Jag tänker vad den här pandemin har gjort.
Mm.
Jag kan tänka mig att antalet liksom tandplastik liksom korrigeringar har ökat enormt överhuvudtaget, plastikoperationer, allting, bara det här att sitta och glo på sig själv, det är ju inte, det är inte något som vi annars gör naturligt eller har gjort tidigare, så det tror jag ökar hela den här utseende medvetenheten å ena sidan. Å andra sidan så tänker jag att det finns i alla fall ett samtal idag. Det finns i alla fall en idé. När vi pratar med varandra, när vi pratar med unga, så är de ändå, de flesta är ändå ganska överens om att nej, men vi ska inte döma varandra på utseendet. Mm, där går väl någon sorts gräns för allmänt hyfs och vett.
Ja, precis.
Man hoppas det.
Ja. Ja. Men vad skulle du säga att du hade för drömmar när du var liten?
Åh, jag tror det jag minns allra först är att jag ville bli barnmorska.
Mm.
Och sen hade jag liksom drömmar om att bli musikalartist eller dansare. Ja, men jag tror att det nog var, det var kanske inte bredare än så.
Nej, men för du höll på väldigt mycket med teater.
Ja, det gjorde jag. Precis. Så småningom när jag inte hade fortsatt med dansen men ändå längtade liksom efter scenen och sådär. Då tänkte jag, teater kan jag köra, det är kul.
Mm.
Så det gjorde jag under några år också. Liksom gick lite olika kurser och var ute och spelade med så här var ute mycket med så här ungdomsföreställningar där man förväntades först spela en föreställning och sen ska man samtala med publiken. Det var ofta så här väldigt moraliska ämnen, så här, varför ska vi inte klottra, eller det är, varför, nu ska vi prata om självkänsla och så. Men jag tyckte det var skitkul. Mm. Jag upptäckte att jag var precis lika taggad på att stå på scenen som på att sitta med de här ungdomarna efteråt och prata om deras liv. Jag ville aldrig gå hem. Liksom. Alla ungdomarna bara, men kom igen, snälla. Jag bara, åh, vi kan prata vidare. Det här är jättespännande.
Och vad tycker ni om detta?
Ja, verkligen. Och bara, men berätta mer. Bara, nej.
Men du hade liksom inga tankar när du var alltså yngre eller liksom tonåren på att bli psykolog?
Nej, inte alls. Däremot, jag gick vårdlinjen efter en tid. Så gick jag vårdlinjen på gymnasiet med hälso- och sjukvård. Och på den tiden så hade vi en inriktning där man både blev undersköterska och, som det hette då, mentalskötare, alltså skötare i psykiatrisk vård. Och det var först, så därför läste vi, jag kommer ihåg, jag blev så himla förvånad. Jag såg så här ett ämne som bara psykiatri, vad är psykiatri? Jag visste inte vad det var.
Nej.
Psykologi, jaha, ska vi ha det? Jag blev jag hade liksom missat hela den här grejen. Men vi gjorde praktik på det som då var det stora mentalsjukhuset Ulleråker. Och jag fick liksom en kontakt med det här och jag kommer ihåg att jag tänkte det här är jätteintressant. Vi hade en fantastisk lärare. Och jag tänkte det är någonting i det här som är jätteviktigt.
Mm.
Men jag tror jag själv kände, och jag tror min lärare också kände, att jag var inte riktigt redo. Men hon sa faktiskt någon gång att det här skulle kunna vara någonting du arbetar med senare i livet.
Mm.
Ja.
Men du pratar väldigt mycket om minoritetsstress. Vad är det för någonting?
Mm. Minoritetsstress, det kommer från en modell som togs fram 2003 av en man som heter Ilan H. Meyer, som är professor i USA. Han tog fram den här modellen för att förklara och beskriva hur vi förhåller, hur individen påverkas av att leva i ett samhälle där det finns en nedvärderande syn på den grupp, den sociala grupp som de tillhör.
Mm.
Till exempel, och han tittade först då på homosexuella till exempel.
Mm.
Men sen har vi kunnat titta på det här i förhållande till exempel svarta eller latino och så. Man kan bredda den här modellen helt enkelt. Och här i Sverige så har vi använt den ganska mycket i relation till HBTQ-communityt, eller gruppen. Men nu har vi också börjat använda den för att beskriva den här inre stressen som människor som avviker från normen gällande hudfärg och etnicitet kan uppleva.
Mm.
Och då handlar det ju liksom om någonting som händer i relation till andra. Det är inte bara en liten fantasi som personen har, för i så fall skulle vi bara kunna avhjälpa det genom att jobba med fantasi och verklighet.
Mm.
Det är också någonting som är med oss i alla situationer. Det är inte bara någonting som händer när jag är på jobbet och blir diskriminerad, utan jag kan också bli liksom, jag kan också känna oro för att bli negativt bemött eller få negativa förväntningar på mig när jag går på fest, när jag går på en dejt, när jag går till affären, när jag åker med bussen, när jag söker läkarvård, när jag står i lekparken och så vidare.
Mm.
Så det är någonting som är med hela tiden och hela livet. Så det blir en oro, en stress utöver vanlig stress som vi alla kan känna över att det är bråttom med saker och ting eller det är för mycket.
Mm. Ja, men för i ditt sommarprat, och vi pratade om det här innan, som förut var så himla himla fint och bra, så pratade du om liksom personer i minoritetsposition och att man i minoritetsposition kan använda sig av olika strategier. Precis. Alltså det var så intressant. Kan inte du berätta lite om det?
Jo, det gör jag gärna, och jag tänker att det är lätt, när jag pratar om de här frågorna så vill jag verkligen att vi liksom försöker tänka att alltså vi som själva inte är vita är ofta ganska medvetna om det och vi kan relatera till det här. Men jag tänker att de flesta av oss kan relatera till idén om minoritetsstress. Vi har alla stått på den där festen där plötsligt alla är 10 år äldre eller 10 år yngre än vi själva och tänkt att ja, nu måste jag kanske anpassa mig på något vis.
Mm.
Men vi lämnar festen och sen behöver vi inte ha den oron. Medan med minoritetsstress, då är det ju någonting vi har med oss hela tiden.
Mm.
Och då kan vi hantera det här på lite olika sätt. Jag skulle säga att det mest problematiska sättet är när vi helt enkelt köper idén om att nej, men jag är nog sämre eller mindre värd eller otillräcklig för att jag hör till den här minoriteten, för att jag är transperson eller för att jag är svart till exempel. Så nej, men sådana som jag, vi är inte så bra eller vi kan inte eller jag kommer aldrig lyckas, det är ingen idé jag försöker. Det här blir ju jättedestruktivt, det är inte med verkligheten överensstämmande, utan jag har ju liksom gått med på att alla av min sort är likadana. Så är det ju naturligtvis aldrig, vi är ju individer. Det kan också göra att jag kanske känner att jag hela tiden måste försöka hävda mig, att jag tror att jag ska jobba dubbelt så hårt för att bevisa mig eller för att det ska bli tillräckligt, att jag får så här upplevelse av bluffsyndrom, att jag är, även om jag lyckas så är det säkert inte tillräckligt i alla fall.
Mm.
Så det är ett förhållningssätt, att jag tar in den här negativa bilden. Ett annat förhållningssätt är att jag istället tänker att det är ju en olycklig omständighet att jag är en sån här. Men jag ska försöka tona ner det. Det här kan många kvinnor som har tagit sig in på mansdominerade arbetsplatser eller vice versa, män som har tagit sig in på kvinnodominerade arbetsplatser känna igen. Nej, men jag försöker inte vara så mycket av den könstillhörighet som jag uppfattas ha. Jag försöker inte vara så brudig, jag försöker inte vara så tjejig, jag försöker inte vara så kvinnlig, eller jag försöker vara mer. Och så försöker jag då vara mer utav det som är normen. Just ja, här gäller det att vara riktigt kaxig och manlig. Och, och då börjar vi ju också leva upp till stereotypa föreställningar som vi själva har om den här normen. Så att det blir bara ett enda sammelsurium utav olika stereotypa föreställningar. Men det som kanske är ännu mer problematiskt är att jag stänger ju av en annan del av mig själv.
Mm.
Om jag identifierar mig som kvinna, och så försöker jag vara så mycket man jag bara kan och tona ner allt som är kvinna. Vad är det mer jag tonar ner då?
Mm.
Vad är det som försvinner på kuppen liksom? Vilka delar av mig själv är det som jag stänger av och inte kan bjuda på men inte heller har tillgång till? Kommer jag vara lika kreativ? Kommer jag vara lika produktiv medarbetare till exempel då?
Mm.
Kanske, kanske inte.
Mm.
Den tredje strategin som vi kan använda oss av när vi oroar oss för att folk ska se ner på oss, det är att vi helt enkelt blir väldigt uppmärksamma eller hypervaksamma så att vi inte ska råka ut för någonting negativt. Vi kan jämföra det med om jag brukar gå en väg till jobbet varje dag och sen så en dag när jag ska gå så kommer en stor lastbil plötsligt vid ett övergångsställe i hög fart. Ni vet den där känslan, man blir alldeles rädd.
Mm.
Det kommer ju göra att nästa gång jag ska gå över en gata kommer jag kanske titta en extra gång. jag vill inte att det där ska hända igen. Jag vill absolut inte bli överkörd. Samma sak, om jag har råkat ut för en kränkande situation en gång, då kanske jag kommer vara lite uppmärksam när jag kommer i en liknande situation. Jag vill inte råka ut för det igen.
Mm.
Så jag kommer vara uppmärksam. Det som händer när vi är väldigt uppmärksamma på risken för att bli illa behandlade, det är att den negativa sidan är att vi kan ju bli överreaktiva. Liksom. Vi lägger märke till faror till och med när det kanske inte ens finns faror.
Ja.
Vi tänker, ja, vad är det där för blickar de ger mig? Vad handlar? Det är säkert för att de ser att jag har krulligt hår.
Mm.
Så det kanske inte alls hade med det att göra. De kanske tyckte jag hade en snygg väska.
Mm.
Men jag är så orolig för det här så att jag är överuppmärksam.
Man är på tårna. Liksom.
Ja, precis, man är på tårna. Det är ju den svaga sidan i det hela. Den goda sidan med att vara uppmärksam, det är att jag kanske lär mig att känna igen hur diskrimineringen ser ut, hur den brukar gå till. Jag kanske väljer att läsa på, jag kanske lär mig mer. Jag kanske känner igen en härskarteknik när den kommer emot mig.
Exakt.
Jag kanske identifierar en fara när den är på väg mot mig, vilket gör att jag faktiskt kan skydda mig, att jag kan välja en annan väg, att jag kan välja en strategi för att signalera att liksom, hej, jag är inte farlig, om du trodde det, du behöver inte liksom vara aggressiv mot mig. Så det kom verkligen med för- och nackdelar. Och det kan också vara jätteproblematiskt, därför det kan vara så att den som har lärt sig mycket om en, liksom, en diskrimineringsform kanske ser saker som andra inte ser och kanske förstår att det här är, nu blir jag illa utsatt för att jag är kvinna. Fast det är ingen annan som fattar det.
Exakt.
Så jag höjer min röst och försöker förklara att, men det här skulle ni inte ha gjort om jag hade varit man. Men alla säger, nej, det där är bara i ditt huvud.
Man relaterar, alltså,
var inte så känslig. Det här, man måste kunna ta ett skämt. Och alla menar faktiskt inte illa. Och förresten älskar jag kvinnor.
Ja, jag är visst feminist.
Ja, precis. Fråga min fru. Så där har de här strategierna. Och samtidigt ska jag säga en sista sak om den strategin. Det som är bra är att jag kanske har förstått att det är inte hos mig problemet ligger. Och det är ju väldigt bra att förstå att ibland har vi att göra med strukturer och maktförhållanden och saker som, det behöver inte ens vara så att den som säger eller gör någonting som blir elakt eller kränkande eller nedsättande eller diskriminerande, den kanske inte ens har den avsikten.
Nej.
Men det sker i en struktur och i ett sammanhang som gör att det får den effekten.
Och gud, och så känner man sig så, alltså, själv. Alltså jag kan ju bara tänka då som utifrån, alltså man har ju varit i många situationer som kvinna där man känner det att så här, eller överreagerar jag, och så får man höra då att så här, men jag är visst feminist eller jag älskar kvinnor, och jag kan ju tänka mig som svart att någon säger så, jag är inte alls rasist, vadå? Alltså så här,
exakt.
Gud.
Du kan ju alltid som kvinna få ett kvitto på att du är för känslig, för det kommer alltid finnas någon som tycker det.
Precis.
Alltså.
Och det som ju blir typiskt, det är när vi är lite ensamma. Alltså är vi den enda kvinnan på arbetsplatsen, eller det är jag och en till. Då blir det så här, okej, Hanna var tydligen överkänslig, och där är det ju så här guldläge för den andra, bara, nej, jag har faktiskt inte upplevt något sånt.
Exakt.
För då kommer den att få höra till flocken.
Ja, stämma in i kören.
Och så här är det ju nästan alltid för de av oss som är icke-vita. Vi är ofta i miljöer där vi är underrepresenterade. Och då är det svårt. Då blir det ofta som att det handlar om att den enskilda individen har något problem med det här och är lite känslig och så. Det blir inte en sakfråga.
Nej. Men alltså, man förstår ju att det måste vara otroligt, liksom, att det påverkar en väldigt mycket negativt att leva med den här minoritetsstressen. Skulle den kunna leda till
andra former av psykisk ohälsa.
Ja, men precis. Det vi vet är att när människor upplever kränkningar, nedsättande situationer och så gentemot sin sociala identitet överhuvudtaget, så ökar risken både för fysiska och psykiska sjukdomar. Alltså hjärt-kärlsjukdomar, ångestsjukdomar, depressionssjukdomar, beroendesjukdomar. Risken ökar. Det är ju inte alla som hör till en minoritetsposition som upplever minoritetsstress. Och det är inte alla som upplever minoritetsstress som kommer att utveckla psykisk ohälsa.
Nej.
Men risken är större.
Ja, alltså så här, det säger sig självt egentligen när man tänker på det liksom. Men vi var ju inne på det lite innan, just att du blev psykolog till slut. Men hur kom det sig att du blev det när du blev det, så att säga?
Okej, nu är vi inne på en lång historia, men... Men om jag ska försöka korta den så kan jag säga så här att jag tänker att det är aldrig någon slump vad vi jobbar med. Så det är klart man måste fråga en psykolog varför hon är psykolog. Det är bra att ni gör. Men jag har ju haft min beskärda del av psykisk ohälsa. Jag har gått i terapi och går i terapi. Och framför allt så är det mina tidigaste erfarenheter av att gå i terapi där jag upplevde att jag fick... en förståelse för mig själv och att jag fick verktyg som gjorde att jag kunde gå ifrån det här med en, liksom, en ångest som jag liksom bara famlade i. Och jag fattade inte vad det handlade om. Jag fick inte fatt i det. Till att jag kunde se så här, det här som jag upplever, det är ett uttryck för att något annat inte funkar. Alltså när den poletten trillade ner så att jag kunde börja så här, okej, nu känner jag ångest. Vad är det jag inte har koll på? Alltså det skiftet kändes ju magiskt att få fatt i. Och sen, men då kunde jag upptäcka saker som behövde tas tag i och så. Och faktiskt förändra saker i mitt liv på ett sätt som gjorde att jag gick från en väldigt besvärlig position till... Ja, sen har det bara blivit bättre.
Men du blev ju färdig psykolog 2017, så det är liksom bara 4 år sedan.
Ja.
Så du har ju liksom ändå ganska nyligen gått hela psykologutbildningen.
Exakt.
Skulle du säga att det fanns brister i psykologutbildningen kring just frågor om rasism och minoritetsstress och så?
Ja, det skulle jag säga. Och jag hade gjort var att jag läste en krånglig väg då, så jag läste först en kandidatexamen i psykologi, sen läste jag en grundläggande psykoterapiutbildning och sen gick jag psykologprogrammet. Och det gjorde att jag hade jobbat ganska mycket innan. Jag hade jobbat mycket i socialtjänst och jag hade varit lite i psykiatrin och sådär. Och det gjorde att jag kom hungrig till psykologprogrammet och jag visste precis vad jag ville ha hjälp att förstå. Och jag tycker att psykologprogrammet är kul för att man får mycket hjälp att förstå hur vi funkar, hur tankar, känslor, beteenden, hur det hänger ihop. Liksom. Och vi får väldigt bra verktyg. Men jag tycker tyvärr att det är för lite fokus på att sätta ihop de större sociala strukturerna med de inre psykologiska strukturerna. Där tycker inte jag att psykologprogrammet hjälpte mig tillräckligt.
Nej, för det kan jag känna med om man bara liksom läser typ så här självhjälp och så. Det är mycket där som liksom kan hjälpa en om det inte finns en enda yttre omständighet. Och så funkar ju inte livet.
Exakt.
Så hur ska man kunna ta...
Hur
i hela friden ska man kunna ta självhjälpen till sig? För att så här, hade jag bara gått runt i min egna sfär, inte haft några runt omkring mig eller liksom inte jobbat eller befunnit mig i liksom socialt nätverk, då hade mycket funkat.
Alltså, men det är ju... sätter ju verkligen fingret på någonting som är jättecentralt. Det här, jag skrattar så mycket när du säger det här, därför att du sätter fingret på ett dilemma som vi har inom psykologisk forskning. Nu är inte jag forskare, ska jag säga, men ett dilemma är ändå att när vi vill göra riktigt liksom så här randomiserade, kontrollerade studier där vi liksom kan, ja, men kan vara säkra på att vi mäter det vi har tänkt oss att mäta.
Mm.
Då gör vi precis det där. Mm. Vi skalar bort. Nej, men vi låtsas att det inte finns några barn, vi låtsas att det inte finns några krig, vi låtsas att det inte finns några... Vi bara skapar ett litet vakuum här.
Ja, precis.
Men titta, och så sätter vi in den här interventionen. Åh, oh, vad bra! Det funkar! Och det är ju jättebra. Vi måste göra den typen av forskning. För annars så vet vi ju inte. Jaha, men var det här på grund av barnen eller på grund av kriget? Eller, så att vi behöver ju börja där.
Mm.
Men det är ju när vi ska ta de här studierna till nästa steg och göra det i klinisk praktik. Det är då vi får så himla många ytterligare faktorer som gör att det blir förvirrande.
Mm.
Och där tycker jag att vi inom psykologin skulle kunna vara lite bättre på att liksom ödmjukt acceptera att så är det.
Ja.
Så här ser livet ut.
Precis, ja.
Och då tar vi hänsyn till det. Och ibland så håller vi alla de här liksom strikta, kontrollerade studierna i åtanke. Vi tar med oss alla våra utmärkta manualer. Och så bara håller vi i dem en liten stund och så lyssnar vi in.
Mm.
Vad finns det mer här?
Exakt. Mm.
Och sen tar vi det vi har och applicerar det så gott det går. Och då kanske det visar sig att moment B och moment F, det kommer inte att bli aktuellt här, men vi kanske får lägga in ett annat moment.
Mm.
Jag säger inte att det här inte görs. Det finns massor med superduktiga terapeuter och psykologer som gör precis här. Men jag tycker vi pratar lite för lite om det på psykologprogrammen. Eller i alla fall det jag har gått. Ska jag säga.
Ja, men för vi kommer ju i kontakt med många som pluggar till psykologer eller så, som liksom lyssnar på podden, och vi har ju upplevt så mycket, alltså också bristen på, ja, men liksom person of color, alltså svarta psykologer. Vi vet att vi gjorde ju en collab med Ami och Fanna som har podden Raseriet för typ 2,5-3 år sedan.
Mm.
Och så bestämde vi i avsnittet bara, men vi gör en tråd där man får skriva bara, ja, men vet du någon svart psykolog? Alltså, det var, jag vet att någon tipsade om dig.
Mm.
Och det var typ en till.
Mm.
Och så var det bara det.
Mm.
Och så ser det ut.
När
jag började köra egen praktik då för snart 2 år sedan. Då tänkte jag, åh, vad kul, nu ska jag teama upp med de andra icke-vita terapeuterna i Sverige.
Precis.
Och så började jag fråga. Och så fortsatte jag fråga. Och jag frågar fortfarande. Så till slut då så hittade jag... det finns en Facebookgrupp som jag kunde fråga i. Och så har jag bildat en ny Facebookgrupp.
Ja.
Mm. Med psykologer och psykoterapeuter som identifierar sig som icke-vita.
Mm.
Och vi är nog ett 100-tal. Men då ska man ha klart för sig att av dem är det flera som är studerande. Och sen är det ju, det kanske någon sitter på en vårdcentral och någon arbetar på en neuromottagning och någon jobbar på en körkortsmottagning. Alltså, och det tycker jag är toppen. Vi behöver ju finnas i alla delar av våra yrken. Men det gör ju att den patient som skulle vilja välja kan inte det, därför att den har hittat en jättebra till exempel körkortsbedömare. Men den sitter i Linköping och jag bor i Åmål.
Ja, exakt.
Och då kan inte jag gå till den.
Nej.
Och vi som är privatpraktiserande är inte så många. Det finns, nu passar jag på att göra reklam för
ja,
det.
Ja, gör det.
Det finns StressGaris har på sin sida, så på stressgaris.com/POC. Där finns det en länk till en lista med psykologer och psykoterapeuter som identifierar sig som icke-vita.
Men vi kan länka den också.
Gör gärna
på
det.
Vår Instagram.
Superbra.
Mm.
Så det är den lista som finns i dagsläget. Men jag gjorde en liten shoutout bara för en vecka sedan för att höra, och det var ingen av dem som är privatpraktiserande som hade utrymme just precis exakt nu.
Nej.
Så vi är alldeles för få. Och samtidigt så, å ena sidan. Å andra sidan, de terapeuter jag har gått till har varit vita allihopa. Så det är ju inte så att om jag identifierar mig som icke-vit så måste jag gå till en icke-vit terapeut.
Nej.
Även om vi alla kan känna igen så här, men nu jag vill gå till en terapeut som är lite jämngammal eller lite äldre eller yngre, eller jag vill gå till någon som är man eller kvinna eller transperson och så vidare. Vi kan ha preferenser.
Mm.
Men jag tänker att de flesta av oss kommer att behöva söka terapeuter, alltså de av oss som då är icke-vita, kommer att behöva gå till terapeuter som själva identifierar sig som vita eller som läses som vita. Och då tänker jag att det vi kan göra är att vi kan tala om tidigt, om vi känner att det här är en viktig del av mig och det här är någonting som jag vill att vi ska kunna prata om, att vi säger det.
Ja, exakt.
Vet du vad? Jag vill jättegärna, jag behöver hjälp och så här. En sak som jag har tänkt på det är att jag identifierar mig som, eller som du ser så är jag, och ju, för mig är det här en viktig del av min identitet. Känns det okej att vi kan liksom prata om det? Så får man känna lite. Känns det, hur känns det att det här landar? Känns det som att personen i fråga kanske säger, ja visst, den erfarenheten delar inte jag, men jag vill gärna lyssna och försöka förstå. Det brukar vara en jättebra ingång. För det är ju det vi är tränade till.
Ja, exakt.
Det är det vi faktiskt, psykologer generellt, är ganska bra på. Att så här, försöka lyssna och försöka förstå. Sen kanske vi inte alltid kommer liksom bara stryka med hur så bara säger du att du har mött rasism, då är det så. Eller, har du inte mött rasism, då hör du inte det. Utan, vi kommer ju vända och vrida på perspektiven.
Men du har sagt i en annan intervju att du ju träffar väldigt många personer som är väldigt oroliga just för att bli utsatta för rasism. Alltså, hur kan den oron te sig?
Men det kan vara till exempel att oroa sig för att bli sämre bedömd på arbetet. Att jag liksom har en längre väg till en lönehöjning eller en bättre position. Att inte bli inbjuden till olika sociala sammanhang. Men det kan ju också handla om att inte kunna få lån, att inte få tag i en bostad där jag vill få tag i en bostad, att inte kunna få hyra samma, alltså inte kunna få hyra en semester, vad heter det, sommarstuga när jag säger mitt efternamn. Det kan handla om att märka att mina vänner inte delger mig vissa saker, mina icke, alltså mina vita vänner och mig själv är icke. Det kan handla om att oroa sig för att bli exotifierad när jag dejtar. När jag ska liksom försöka träffa en partner. Att det ska finnas liksom konstiga förväntningar på vem jag ska vara eller hur jag ska bete mig i liksom hela dejtinglivet, partnerlivet. Att inte bli trodd, att inte bli tagen på allvar, att bli misstänkliggjord, att bli stoppad av poliser, av vakter i tullar, att inte bli trodd om att vara en god förälder eller tillräckligt god, att folk tror att jag inte förstår, att folk tror att de behöver tala tydligare eller som att man inte förstår. Det är inte roligt att stå på en fest och bli konstigt bemött liksom. Eller på en anställningsintervju eller vad det kan vara för någonting. Så, men också att vara rädd för att bli nedslagen, att bli hotad, att möta hat på nätet.
För det finns ju.
Och jag säger inte att alla som kommer till mig räknar upp hela den här långa listan, utan det kanske är en eller ett par saker. Och det kan vara så att det är en eller ett par av de här sakerna som liksom har satt sig som en vass tagg som är svår att släppa liksom. Att jag hela tiden oroar mig för att nu kommer folk att tro att.
Det är otroligt påfrestande bara att ha en sån orospuck.
Exakt.
Ja.
Men vi läste också, jag tror det var i modern psykologi, så sa du att det finns en ovana i Sverige att prata om rasism. Och alltså, vi kände verkligen så här, ja, det, alltså, jag kan verkligen känna det också. Och då är liksom vi vita, identifierar oss som vita. Alltså, kan inte du utveckla det? Vad tänker du om det?
Jo, men jag tänker att om vi tänker tillbaka på vår skolgång till exempel, så tror jag att de flesta av oss ändå har lite så här koll på när kvinnor fick rösträtt, eller vi vet att vi har hört det i skolan i alla fall, och vi har liksom snappat upp att det har varit lite orättvist, och att det har, sen har vi fått liksom olika god, men vi, det ingår ändå i så här, Däremot, hur mycket har ni pratat i skolan om rasism?
Nej, men det är
ingenting. Alltså, hur mycket har vi fått läsa om hur Sverige har behandlat samer? Hur mycket har vi läst om den förvisso lilla men ändå kolonin med slavar som vi hade på Sankt Bartholomé? Hur mycket har vi fördjupat oss i vad som försiggick på Rasbiologiska institutet i Uppsala? Hur mycket har vi pratat om hur vi har behandlat romer och behandlar romer? Jag menar inte att alla de här sakerna är inte ens sånt som man kan säga så här är det. Men vart fjärde år så brukar det i skolorna vara ett väldigt pådrag där vi pratar vad står de olika politiska partierna för.
Ja.
Och då är det inte så att liksom, skolans uppgift är att säga så här, och det här partiet ska ni rösta på. Utan skolans uppgift är att lära oss att tänka kritiskt och kreativt.
Mm.
Och på samma sätt skulle vi ha kunnat göra med rasism.
Mm.
Men vi har inte det. Så vi går igenom 9 år i grundskola utan att beröra ämnet. Det är en beröringsskräck, tycker jag. Och då lär vi oss också att det här är ingenting man pratar om.
Exakt. Mm.
Så sen när någon säger så här, jo men jag ser mig själv som svart. Men gud, men jag tänker inte på att jag ser inte hudfärg. Jag har
aldrig sett
färg. Nej, faktiskt, alltså jag är färgblind. Och där står jag i brun och tänker, ser du mig överhuvudtaget då?
Ja, exakt.
Precis.
Nej, kanske inte. Nej. För det är precis det. Du har aldrig fått lära dig att tänka på att ibland så hamnar jag i andra situationer än vad du gör med min hudfärg.
Mm.
När jag hör när jag hör om vad som hände med George Floyd i USA, så låter det på ett annat sätt. Det ser ut på ett annat sätt i mina ögon och i mina öron än kanske vad det gör för min syster som hon är mina föräldrars biologiska dotter.
Ja.
Så hon är vit.
Ja.
Inte så att inte hon också förfasas och tycker att det är minst lika hemskt som jag. Det är bara det att vi ser olika saker. Jag ser en man som skulle ha kunnat vara min pappa till utseendet.
Ja.
Det gör ju inte hon. Jag ser ännu en mörkhyad kropp lemlästas, våldföras på. Tillsammans med så många andra sådana bilder som jag har tagit del av genom hela mitt liv.
Mm.
På ett sätt som min syster inte har tagit del av hur vita kroppar lemlästas om och om igen.
Mm.
Men när vi läser till exempel om förintelsen, då är det ju hon, då ser ju hon motsvarande.
Mm.
Och då tänker vi plötsligt mycket mer kring, och hur blir det för de här niondeklassarna nu när vi läser om förintelsen och det blir jobbigt att se så mycket våld och så här. Men sen är vi helt obekymrade att visa liksom båt efter båt som liksom svämmar över på Medelhavet eller krigssituationer i hela världen.
Alltså gud, för jag tänker så mycket på den här liksom beröringsskräcken, alltså i såna stora samhälleliga frågor som är liksom som präglar hela vårt samhälle, men som man går alltså hela sin skolgång utan att prata om. Alltså hela gymnasiet till och med gick man ju och bara ångest, nej jag vet inte vad det är.
Nej.
Och om någon var det så var det, vi kan inte prata om det.
Nej, men även liksom strukturer mellan kvinnor och män pratar man ju inte heller någonting om i skolan.
Nej. Jag kan ju minnas att man pratade om så här, att det är ojämställt och så.
Mm.
Men man pratade ju inte om så här våld, sexuellt våld. Vad är en våldtäkt för någonting?
Nej, eller hela i att liksom, män backar män på ett annat sätt än vad man backar ingenting. Kvinnor.
Liksom. Eller, liksom, eller rasism. Alltså, om jag tänker hela min skola. Det var så en temadag, max.
Ja, just det.
Mm.
Och då var det ju bara så allas lika värde. Punkt.
Och det kan man ju skriva under på. Det gav ju inte mig mer förståelse kring rasism. Det är klart som jag tycker att alla är värda lika mycket och att jag skriver under på den lilla parollen.
Nej, jag är 14
men det ger ju inte mig någon kunskap om rasism överhuvudtaget. Nej. Det är som att man liksom, det är för grundläggande. Bara, alltså.
Ja, men precis. Det där är så spännande. Det är lite som med ångest också. Ja. Det där är så spännande. Det är som att vi leker en låtsaslek.
Ja.
Vi låtsas att ångest och rasism, det vet vi ju alla vad det är.
Ja.
Exakt.
Fast vi pratar inte om det.
Nej.
Hur ska vi kunna veta då?
Mm.
Hur ska vi kunna se liksom bredden och myriaden av hur olika ångest kan gestalta sig, hur olika rasism kan, precis som ni är inne på. Ja, och jag, är ju, jag tycker att det är jätteviktigt att prata om de här sakerna. Ni fattar ju, jag är ju så här envisas med att pillra i sårskorpen och bara så här, psykisk ohälsa, rasism,
Men jag måste, alltså, för du föreläser ju också mycket. Ja. Är du mycket på skolor? Alltså,
jag har varit mycket. Jag har varit mycket på skolor. Nu är jag mer på arbetsplatser av alla dess slag. Och jag upplever att, och där möter ju jag resultatet av att vi inte har pratat om det här.
Exakt.
Alltså på vissa arbetsplatser, där kan jag, när jag föreläser, kan jag se hur alla sitter som på nålar. Och de lyssnar jätteuppmärksamt. Och det enda de önskar är, snälla bara säg hur vi ska göra. Säg vad jag ska säga när jag går ut härifrån. Man vill bara ha ett facit. Kan du inte bara säga så här, säg A, B, C och sen är det bra liksom. Säg hur jag ska göra.
De här fraserna.
Precis. Och det är lite, jag tänker så här, det är lite som med ångest. För vilket avsnitt är det här i er podd?
337.
Säg bara hur jag ska göra med min ångest.
Exakt.
Det är inte riktigt så enkelt. Det är ganska komplext.
Exakt.
Och det är samma sak, rasism också. Det är ganska komplext. Men om vi inte ens pratar om det, ja, då blir det inte så stor skillnad.
Nej, det blir inte mindre komplext. Liksom.
Exakt.
Nej, precis.
Men under Black Lives Matter-rörelsen så startade du en Facebook-grupp. Och den heter Person of Color, psykologer och psykoterapeuter, som du ju nämnde. Hur många medlemmar är ni där nu?
Jag skulle kunna kolla sen, men jag tror runt 100.
Ja, men vad ville du liksom göra med den här gruppen? Vad var liksom grundbudskapet?
Alltså, allra först vill jag bara hitta så här, var är ni så att jag kan remittera fler till er? Men det visar sig att de var inte så många.
Nej.
Men nu har gruppen utvecklats till att i första hand faktiskt vara en grupp där vi möts och utbyter våra erfarenheter. Alltså ett tryggt rum, eller relativt tryggt rum, där jag känner att ja, men vi kan berätta så här, jag hamnade i den här situationen, jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera den, eller jag hade en patient som hade den här problematiken och jag blev lite osäker, handlar det om A eller B, är det här rasism eller är det här någonting annat? Men allra mest har det faktiskt varit så här, hur kan jag förhålla mig till olika situationer, vad gör jag om mina kollegor beter sig på ett liksom klumpigt sätt eller okunnigt sätt, hur så. Men jag tänker att gruppen också kommer att vara ett samma, ja, men vi tipsar förstås varandra om läsning och lyssning och sånt där. Men jag tänker att det kanske också kommer att vara ett forum där någon plötsligt känner sig att, men jag skulle vilja göra, jag skulle vilja skriva en artikel på temat, eller jag skulle vilja göra en studie, eller jag sådär vill uppvakta en politiker eller så. Den är väldigt, väldigt öppen än så länge. Och det är också en tanke att den ska få, det får bli utifrån gruppens behov.
Men alltså, vi tänkte på det, alltså, nu är det 1,5 år sedan liksom, Black Lives Matter-rörelsen ändå, vilket ord ska man använda, men liksom som vi blev vasse på ett sätt. Alltså, tycker du att Sverige har förändrats efter Black Lives Matter?
Ja, efter mordet på George Floyd tycker jag faktiskt att jag tycker att frågan har kommit upp på dagordningen på ett helt annat sätt än tidigare. Jag är också otroligt glad därför att det är många som identifierar sig som icke-vita som har höjt sina röster och som också många som har höjt rösten länge, länge, länge men som äntligen får medialt utrymme. Och jag tycker att jag tycker att det är jättepositivt att äntligen så har det här blivit legitimt. Exakt. Första månaderna tror jag vi var många som kände så här, åh herregud, nu måste vi skynda oss. Nu får vi prata. Nu måste vi prata. Vi måste prata jättefort. För vi var så vana vid att man får liksom 2-3 dagar och sen går det vidare till något annat. Men det här råkade ju inträffa precis under pandemin. Det var lite mindre nyhetsflöde med andra grejer just precis då. Och så var det en oerhört dramatisk händelse som på något sätt gick under huden på väldigt många. Och jag tror att det blev en aha-upplevelse för många att oh, det här är så illa.
Ja.
Så kombinationen av det och att vi är så pass många, många som idag, inte minst som många av dem som höjer rösten, som efterfrågar fortbildning och så på sina arbetsplatser, så är personer som själva identifierar sig som icke-vita.
Mm.
Och det är tack vare att de nu är tillräckligt gamla.
Ja.
För det här, det är ju, vi som precis. Är icke-vita är en förhållandevis, just, inte just jag då, men många är en förhållandevis ung grupp.
Mm.
Så många har liksom precis blivit klara med sina kanske högskoleutbildningar eller så, kommit ut i arbetslivet. Det finns också, upplever jag, en stor grupp som man har harvat på. Man har gått i skolan, man har sett rasism, man har gått i gymnasiet, man har hört, man har tagit, man har varit liksom, man har accepterat att så här är det, jag är barn, ungar är dumma i huvudet, lärare kan också vara dumma i huvudet, jag behöver mina betyg. Man kommer ut i arbetslivet och så märker man att det är samma grej här också. Och då är det som att, men nu får det vara nog.
Ja, precis.
Mm. Det här går inte. Nu har jag skaffat mig den långa utbildningen. Jag har sökt det här jobbet, jag hade precis lika goda meriter som de andra eller kanske ännu bättre. Enough is enough.
Ja,
och så höjer man sin röst. Och det är verkligen starkt. Och det andra som jag också tycker är att jag hör fler och fler vita som faktiskt liksom uttryckligen säger att de vill vara allierade. De vill vara goda allierade. De vill stödja det här. De tycker att det är självklart att det här, så här kan det inte vara. Så här får man inte se. Som reagerar på klumpiga ord och uttryck som på ett sätt som inte alls förekom för bara 5 år sedan.
Nej.
Ja, för det kan jag ändå känna. Alltså det känns som att liksom yngre generationer är mer medvetna. Att man faktiskt vill lära sig. Att man tycker att så här, fan, jag kan också säga ifrån i det här. Bara för att jag inte är svart så här, oh, så rör det inte mig. Jo, det rör faktiskt mig. Det tycker jag också att man liksom, jag vet inte, jag kan bli så imponerad av så här yngre generationer. Alltså, för de är så jävla kunniga. Jag blir så inspirerad av det.
Det är otroligt inspirerande. Det är ofta när jag träffar de yngre som jag kan känna lite så här, alltså jag vet inte om jag har något mer att tillföra, för ni har redan läst alla böckerna som jag typ inte ens har hunnit läsa. Det är verkligen, det är en fröjd att uppleva, samtidigt som jag också kan känna en sorg över att vi lämnar över det arbetet åt dem, lite som med hela miljörörelsen. Liksom. Ja, förresten, vi har förstört hela jorden för er. Men sjukt fint att men Greta Thunberg, fin inspiratör. Så bara, what? Så lägger vi över det på nästa generation. Så ni kan väl ta hand lite om rasismen och lite om klimatet och lite, det finns lite, vi har hört att det är lite konflikter ute i världen också. Kan
ni, men alltså ni är så drivna så det kommer att så.
Så ruttet alltså.
Okej, då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Ja, men visst, den unga generationen absolut inspirerar mig jättemycket. Men jag blir också, för jag blir, nu låter det så här jättegeggigt kanske, men jag blir väldigt inspirerad av att komma och träffa er som gör den här podden, som dels tar upp detta superjobbiga ämne, ångest. Det tycker jag är inspirerande att ni är så dedikerade och gör det. Och det är också inspirerande att ni vågar dyka in i de här frågorna. Ni två vita kvinnor. Ni väljer att faktiskt dyka in. Ni väljer att ta in en expert. Ni säger inte så här, min random kompis som är brun. Kan vi inte be att hon kommer och prata lite om hur det känns? Och så får hon representera allt och alla. Utan att ni tar in någon som, liksom, som ni uppfattar som en expert. Fint pålästa. Det känns som att ni verkligen vill. Ni engagerar er. Ni sprider kunskap. Och jag tror verkligen att det gör skillnad. Så det inspirerar mig jättemycket.
Tack så mycket. Jag tänker också att jag tror att kanske tack vare att vi har varit och grävt så mycket i ångest och psykisk ohälsa och liksom ändå självmord och liksom väldigt mörk psykisk ohälsa, så tror jag också att vi har fått en annan acceptans för att saker och ting får vara komplexa. Känns jättekomplext att två vita unga tjejer bjuder in en icke-vit, men hur ska vi annars sprida samtalet? Alltså,
verkligen.
Att liksom våga acceptera att saker är ganska komplexa.
Jag älskar att du säger så, för jag Och vet du, jag gjorde liksom en felhörning.
Ja.
Du sa när jag jobbat med komplexa frågor som självmord.
Ja.
Men jag hörde självmod.
Ja.
Och då tänker jag att det är verkligen en viktig del.
Ja.
Att vara modig kring sig själv. Att vara modig och stå ut med komplexiteten.
Ja. Mm.
Att stå ut med blandade känslor.
Mm. Exakt.
Och att det är ju precis det. Det är det psykisk hälsa handlar om.
Ja.
Det är det frågor om rasism och överhuvudtaget. Liksom alla våra samhällsfrågor. Nu har vi snöat in på just liksom området rasism. Men jag menar, vi kan ju också tänka intersektionellt. Det finns så många Exakt. Parametrar.
Mm.
Det finns liksom, ja, kön har vi också varit inne på. Men inte minst klass, utbildningsnivå, stad, landsbygd. Ja, men det är så många delar. Liksom.
Mm.
Och att stå ut med och försöka hålla flera tankar och känslor i huvudet samtidigt.
Ja.
Åh, det var bra avslutande.
Ja, verkligen. Tack så jättemycket Hanna för att du ville gästa Ångestpodden.
Tusen tack.
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 Förlåt, har någon sagt så här fina ord om oss?
Nej, jag tror inte det. Jo, kanske våra Insta-DMs och sånt. Men
ja.
Det här var väldigt fint direkt ifrån en gäst.
Ja, jag blev så rörd.
Ja, jag gjorde min dag.
Ja, verkligen.
Och det, jag tyckte det var så mycket som vi berörde. Du vet, jag har typ aldrig satt ord på det på det sättet innan. Det var något Hanna sa som bara fick mig att inse det här med att varför jag inte tål självhjälp.
Nu vet jag
exakt varför. Mm. För att självhjälp utgår från att det inte finns några yttre omständigheter överhuvudtaget. Du är bara liksom som något jävla vandrande skal. Och det kan man ju känna sig som. Jag har också haft perioder när jag har mått dåligt och känt mig som det här skalet som inte har någonting. Där självhjälp kanske skulle kunna hjälpa mig lite. Men sen händer ju saker i praktiken.
Hela tiden också.
Ja, och det är ju det som är livet.
Ja.
Ja.
Jag vet, men också, alltså jag kände, jag ska inte vara rädd att prata om något, så kände jag efter det här.
Ja, verkligen.
Alltså efter den här inspelningen, det är liksom känslan. Mm. Att så här, jag ska aldrig vara rädd för någonting.
Nej, men och jag skäms verkligen över hur dåligt lite man pratar om rasism i skolan.
Ja.
Det vet jag att vi pratade om när Amat Levin gästade oss också.
Ja, precis.
Just hur sjukt lite jag vet om liksom Sveriges historia.
Ja, men också så här strukturellt, vad är rasism?
Ja, precis.
Det finns jättemycket strukturell rasism. Hur ter sig den?
Ja, precis.
Nej, det vet ju inte jag.
Nej.
Alltså, så.
Nej.
Det vet ju inte jag när jag tar studenten. Så
Nej,
att säga.
Precis.
Och då ska man väl ändå vara någon slags fullgod
medborgare.
Tänker jag.
Ja, det tänker väl jag också.
Ja.
Ja, tusen tack Hanna för att du vill gästa Ångestpodden och för allt viktigt jobb du gör.
Det var alles Toto den här veckan.
Yes. Nästa vecka är vi tillbaka med ännu en spännande och trolig gäst.
Innan vi avslutar så vill jag bara uppmana alla att göra vår lyssnarundersökning.
Ja.
Det, alltså vi kanske är tjatiga, men alltså för att vi ska kunna göra Ångestpodden så bra som möjligt, för att den liksom ska få pågå, fortgå, för att den ska vara en del av vårt och ert liv,
ja,
så behöver vi göra en lyssnarundersökning 2 gånger om året.
Ja.
Och nu är den igång och snälla, 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 vi behöver er hjälp med den.
Alla som är med i undersökningen har möjlighet att vinna signerad ex av vår bok Vi borde vara lyckliga. Länken hittar ni i vår Facebookgrupp Ångestpodden vi pratar vidare,
ja,
eller i vår Instagram bio. Där Precis. Ligger en länk till hela undersökningen. Den tar på riktigt typ 5 minuter max att göra.
Snälla.
Ja.
Annars kommer vi inte tillbaka nästa vecka. Nej, bara skoja.
Nej.
Jo, men det gör vi. Men alltså, mycket mer glada om
ja,
lyssnarundersökningen.
Mycket mer så.
Och många har gjort den.
På tårna.
På tårna.
Ja. Hej då!
Hej då!